Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och från Arkitema. Och ni kan hålla utkik under de kommande veckorna, för då kommer vi släppa ett mini-avsnitt i samarbete med Arkitema som kommer handla om sjukhus. Där kommer ni få höra om till exempel sjukhuset som arbetsplats. Ett onekligen aktuellt ämne i skuggan av pandemin. En sjuksköterska får träffa en arkitekt och prata om förväntningar på arbetsplatsen, sjukhuset. Så håll ögonen öppna efter det, så dyker det upp i våran feed, som det heter. Nu kör vi!
Att en stad har gränser har länge ansetts både självklart och nödvändigt. Stadsmuren från äldre tider skapade en gräns som både var ett försvar och en juridisk linje som definierade rätt och fel och skilde medborgare från främlingar. Men stadens gränser är också otydliga, diffusa och ibland oönskade. I utopier om den öppna staden ska det inte finnas några gränser. Där skulle det kreativa och levande i stadskulturen kunna ske genom ett slags ekumeniskt utbyte över gränsen, mellan olika kulturer, etniciteter, religioner och ekonomier. Idag verkar gränser vara på väg tillbaka. De planeras i grindsamhällen och byggs för att täppa igen den gråzon mellan privat och offentligt som framförallt modernismen gärna lämnade öppet. Vi vandrar i detta avsnitt längs stadsgränser, från medeltida oblattunna stadsmurar till hamnens gräns mot havet. Längs flodgränser mitt i staden, och vi tar rygg på ståken som bakslukt och skuggande tränger sig in över alla gränser.
Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar.
Och jag heter Håkan Forsell. Jag tänkte vi kunde prata lite om den tydligaste och kanske mest basala formen av gräns som finns i en stad, eller som har funnits i städer, och det är ju muren, stadsmuren. Det har ju varit ett skapande element för stadens tillkomst, liksom ända sedan förhistorisk tid. Men naturligtvis också har den haft funktioner som försvar och krigsföring. Mm. Det kinesiska tecknet för stad och mur är samma. Mm. Så liksom fundamentalt var stadsmuren för kinesiska städer.
Ja, men det där är ju intressant, för då tänker jag att muren är liksom själva symbolen eller ordet eller den fysiska liksom konstruktionen för det som, alltså gränsen mellan det som är stad och det som inte är stad. Inte bara försvarsmässigt för aggression, utan bara liksom en språklig definition till och med på kinesiska då.
Ja, ja. Nej, men muren är ju också gränsen för, vad ska vi kalla det för? Det är ju ett juridiskt landskap. Det är väl liksom kanske det som är den äldsta betydelsen. Alltså där finns olika rättigheter och skyldigheter innanför den här muren som du gör utanför den här muren. Men jag tänker att spår av stadsmur hittar man ju överallt i var och varannan stad. Både då i tecken eller namn, Wall Street i New York, Linienstraße i Berlin, Mauerstraße var som helst i Tyskland, som illustrerar liksom att det har funnits någonting som har inkorporerats i städer när de växer. Mm. Istället för att helt riva och förstöra dem så har de liksom också absorberats i det byggda. Mm. Och murar är ju en ganska stor utmaning eftersom de ofta just var uppförda för att motverka en typ av, eller vilken rörelse som helst. Men ändå lever de vidare. Ja. Liksom, även osynligt. Och ofta i offentliga rum. Alltså när de då har rivits så har de ju gett plats för ganska omfattande offentliga rum. Mm. Som i Wien till exempel med Ringstrasse. Mm. Eller de här långa parkanläggningarna kring den gamla stan i Riga. Mm. Alltså det finns ju otaliga exempel på just det. Mm. Men om man ser till det här som du också var inne lite grann på, att det finns liksom, en mur har haft andra syften än att bara vara till för krigföring, att man ska hänga över dem och skjuta på en fiende. Så kan man ju lyfta fram till exempel att muren var väldigt viktig för observation, att få liksom en, för stadshärskarna att få en blick ut över landskapet.
Mm.
Vad som fanns runt omkring. Rörelse också, att liksom muren underlättade att man rörde sig innanför på ett ganska osynligt sätt. Man kunde ha, om det var en krigssituation, så underlättade muren omgrupperingar. Det var till exempel kinesiska murens främsta syfte, var ju liksom inte att muren i sig skulle blockera mot fienden, utan det var ju att man kunde då osynligt röra sig bakom den. Och sen separering, det är kanske det som sträcker sig mest in i vår tid, alltså att man delar upp den urbana befolkningen från varandra med hjälp av murar. Mm. Till exempel judiska getton i medeltida Europa, men också Berlinmuren 61-89, Belfast på 70-talet, Nicosia fortfarande på Cypern. Eller de fall där man har liksom en härskare som inte litar på sin befolkning, så att man har liksom, man delar upp makthavare från befolkningen från varandra med hjälp av murar.
Och det... Sitter inne i Kreml och gömmer sig?
Ja, men ja, verkligen. Ja. Det finns ju en beryktad muranläggning som byggdes i Bagdad på 700-800-talet, som hette liksom den runda staden Bagdad. Och där murade helt enkelt härskaren in sig längst in, idiotiskt, och hade liksom, med befolkningen inte litade på strax utanför. Så där var de tvungna att bygga liksom långa korridorer för att det, man liksom, härskaren skulle få tillgång både till förnödenheter och kunna röra sig ut ur staden. Så det var en otroligt komplicerad anläggning som sen försvann på 1000-talet.
Men jag tänker på det där har ju dykt upp. Det här är kanske inte samma sak, men med enorm rikedom så kommer ju oftast en känsla av kanske risk att utsättas för hot. Och en sak som har dykt upp på senare decennier i Sverige som inte har funnits tidigare i så stor utsträckning, det är när man bygger stora villor, så enorma villor. Att det finns escape rooms.
Ja, just det.
Ett rum långt in i mitten där man är onåbar.
Ja, precis.
Det är en sorts liksom, ett citadell inne i villan. Så att
escape room, panic room.
Panic room. Precis. Ja,
ja, det är, precis. Det är, samma, det är liksom samma typ av behov som de fyller i en mindre skala.
Ja.
Men sen den sista då, användningsområdet för muren är naturligtvis som skydd.
Just det.
Det är också en sån som liksom är lite tidlös och mest komplex. Vad är det för typ av skydd man får av en mur egentligen?
Just det. Tänk att det där med trygghet och skydd, det är någonting som, jag menar, inte minst under den senaste tiden har kommit upp som en under liksom det ryska kriget mot Ukraina och diskussionen kring skyddsrum till exempel. Det här att liksom lämna sin lägenhet och gå ner under jorden och gömma sig. Och jag råkade ha ett samtal med en forskare som heter Peter Bennesved som har skrivit en avhandling som heter Sheltered Society, som handlar om hur Sverige blev det land i Europa som tillsammans med Schweiz byggde flest skyddsrum under efterkrigstiden. Och det där tyckte jag var så intressant, för att det var liksom en militär idé. Så militärer och försvarsingenjörer hade en idé om skyddsrummet, hur det skulle byggas, vad det skulle göra. Det fanns liksom en konstruktion av det här skyddsrummet som man hade tagit fram, som på 30-talet råkade sammanfalla med liksom socialdemokratin och dess liksom framsteg i politiken. Att den blir liksom den ledande politiska rörelsen i Sverige. Och socialdemokratin var i grunden en pacifistisk rörelse. Det hade ju grundats under liksom det tidiga 1900-talets liksom pacifism. Vi ska inte dra i krig, vi ska hålla oss neutrala, vi ska inte gå med i NATO, vi ska liksom vara neutrala. Och skyddsrummet blev liksom den perfekta sammansmältningen av militärernas skyddsrum och socialdemokratins idé om vad är militarism. Så länge vi skyddar oss bara, så är vi ju inte aggressiva.
Nice.
Utan vårat sätt att bygga ett försvar är att vi ska skydda oss. Vi ska gömma oss i skyddsrummen, och då kunde man, därför så blev det här en sån oerhört stor, därför blev Sverige och Schweiz då, de här neutrala staterna, liksom skyddsrumsproducenter, och då pratar vi om offentliga skyddsrum, inte privata, i en stor mängd. Så jag tyckte det var intressant, sådär samhälle och skydd i någon sorts murar in
i landet. Det är jätteintressant. Jag var faktiskt nere i vad som är skyddsrummet i mitt hus nyligen. Och tittade hur det såg ut där. Och lyfte bort en windsurfingbräda ifrån den delen som var mitt. Jo, jag har ju blivit förråd helt enkelt. Jag menar, ja. Det är ju sådär. Och nu när saker och ting har ändrats ganska snabbt så är många intresserade av hur de där skyddsrummen ser ut. Och det är ju, de är ju uppenbarligen liksom, man har ju varit någon slags märklig allmänning liksom, för allt möjligt.
Ja, men precis. Och jag tycker att om man är intresserad så kan man faktiskt gå in på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och se var skyddsrummen ligger. För att det där är en karta över svensk efterkrigstid.
Mm.
För att om man går till en stadsdel som den som jag bor i, som är byggd på 30-talet, noll skyddsrum.
Mm.
Däremot stadsdelen är till, byggd på 40-talet, pepprat med skyddsrum. Mm. Och så stadsdelen på andra sidan, en stor kulle där jag bor, Hammarby Sjöstad, byggd på 2000-talet.
Ingenting.
Noll skyddsrum. Ja. Så att man kan följa liksom idén om skydd genom decennierna. Genom att titta på den där...
Det är en slags konjunkturbarometer för hotet från omvärlden.
Rädsla och trygghet.
Visst. Men det är också, kan man se det, om ni ska föra detta samtal tillbaka till historien. Mm. Som någon slags...
Skönt ändå. Lämna samtidigt.
Ja, den är, vi försöker ha det trevligt och befinna oss i det förflutna. Ja, men alltså, att, naturligtvis är det liksom ett mått på, en bedömning på vad är det för typ av hot som en stad är utsatt för. Som just skyddsrummen indikerar. Men även då de äldre tiderna, hur de här, om vi återvänder till muren, hur stadsmurarna byggdes och var de befann sig. Alltså den här klassiska muren som man tänker på, stadsmuren, den som kringsluter stadskroppen, som Visby, stadsmur, Carcassonne, liksom alla dessa. Den var ju för det mesta tunn och hög. Därför att den tjänade just andra syften än enbart försvar. Mm. Man skulle ju kontrollera varor, ta ut tull och så.
Hålla bönderna utanför.
Hålla bönderna utanför. Och de hade ju inte heller liksom, ofta förmågan att knäcka muren med den typen av vapen som fanns vid den tiden. Det där ändras ju då ganska snabbt när artilleriet helt enkelt går igenom enorm utveckling under 1400- och 1500-talet. Kanonen effektiviserar ju att man kan hota städer helt enkelt. Så de här tunna höga murarna var ju inte tillräckligt. Så städerna måste reformeras, alltså fortifikationen måste reformeras. Och det är ju under den här tiden som de här väldigt elaborerade arkitektur uttänkta renässansförsvarsverken uppkommer.
De där som ser ut, inte sällan ser ut som liksom pilspetsar i vatten. Liksom.
Ja, precis.
Det är liksom holländska idéer om... Ja. Men också, är det liksom ingenjörskonst eller arkitektur? För att de ser ju likadana ut. Det är en sorts liksom repeterad form, men den är också väldigt estetisk.
Mm.
Den är ju verkligen en liksom form.
Mm.
Så att det är någon sorts kombination, gissar jag.
Ja, men det är det ju. Ja, men den är ju väldigt funktionell. Det är ju till för just att så här, kunna skjuta på flankar och liknande grejer. Men det som händer är ju att liksom, det här hade ju en annan effekt på staden när man då bygger den typen av fortifikationer som ska stå emot kanoneld till exempel. Det är att det låser städerna i ett läge och en storlek.
Mm.
Det gick inte att flytta på gränsen för staden så enkelt som det hade gjort under medeltiden. Det var ju så här, ja, men då knackar vi ner muren och expanderar åt det här hållet. Och så bygger vi upp den igen. För liksom, det var inte så big deal. Men det blev det verkligen vid den här tidpunkten. Och städerna blev trånga och sjuka. Och det här kritiska mötet då mellan, om man säger, den medeltida staden. Och sen som går över till att bli 1700-1800-talets industristad. Innanför stenlagda gränser. Så krävs det plötsligt radikala reformer. Alltså du måste ju fullständigt riva ner dem. För att städerna ska bli liksom friska igen.
Mm.
Och det skedde ju också, och mot slutet av 1700-talet så var de här tidigmoderna försvarsmurarna ganska överflödiga, för krigsföringen hade gått över till fältkrig. Det var ju, inte minst med Napoleon och nationalismen och allmän värnplikt och sådär, så blev det ju en vändning. Då behövdes inte den här typen av försvarsmurar längre. Men faktiskt är att även den här perioden av att man river de försvarsmurar som städerna hade och drar lite raka gator och liksom reformerar upp det, som till exempel Osmans planering för Paris 1860-talet, hade även en annan sida som då var en ny fas av hur städer skulle försvara sig och dra upp nya gränser. Och det är att man bygger försvarsfort en bit bort på strategiska platser, en bit utanför staden.
Mm.
Så Paris skulle försvaras långt innan några militära trupper hade kommit till Paris.
Mm.
Och det är ju vid den här tidpunkten som också då till exempel Wien låter riva sina medeltida murar för att också ersätta dem med en försvarslinje några mil bort ifrån staden. Och det är ju fältslagsidén liksom.
Ja, och det är intressant också att som Ringstrasse under sekelskiftet 1900 blir alltså den forna muren eller försvarsbastionen liksom, blir en sorts idé om borgerlig trygghet. Man spatserar mellan de kulturella institutionerna på Ringstrasse och föreställer sig en värld där man är trygg. Det här har ju liksom skildrats litterärt liksom. Och i vårt avsnitt om Wien så pratade vi ju om det där. Och då är det för att man har flyttat bort kriget eller otryggheten från staden. Den sker nu någon annanstans.
Ja, för det är ju inte att, liksom, det är inte att man är helt naiv och tänker att man bara tar bort liksom en mur, nu kommer det inte hända någonting. Utan det är just att man har flyttat den bort ifrån det urbana livet.
Mm.
Precis som du säger, vilket liksom just, man gynnar ju då också den här söndagsidén lite grann.
Ja.
Utomhusutställnings... spatser stads verkligheten.
Jo, men jag tänker att borgarna i Wien kunde ställa sina surfingbrädor i skyddsrummet. Liksom. De behövde inte oroa sig på samma sätt längre. Sådär. Men jag tänker också att det är intressant med de här spåren av murar och gränser. För städer är ju liksom, den som sätter upp muren är ju den som bestämmer. Det är ju den som är härskaren, så att säga. Det är den som har makten som sätter upp muren. Och den där makthavaren kan ju liksom, det kan ju vara olika personer eller nationer vid olika tillfällen i olika städer. Och alltså att man kan få syn på de här gränserna när man går genom en stad genom att titta på det som finns i staden. Alltså, eftersom staden är så konkret så kan man ju hitta då spår av en mur inne i staden. Man kan hitta en bit av romersk mur i London till exempel.
Mm.
Men om man går i Tallinn till exempel, då hittar man ju en svensk kyrka, en liksom Sankt Mikaels kyrka, eller en tysk Sankt Nikolas kyrka, eller en rysk kyrka. Och de där kyrkorna är ju en sorts kvarlämningar av gränser.
Ja, visst.
Som någon annan har dragit upp. En rysk nation, en tysk nation, en svensk nation.
Mm.
De byggda kvarlämningarna av de där gränserna. Muren kanske är borta, men den svenska kyrkan står kvar och jag tycker det här, det är som att i en stad så kommer gränserna och murarna alltid att finnas kvar.
Mm.
Antingen i människors mentala föreställningsvärld eller i den byggda världen.
Mm.
Precis som du sa med Wall Street i namn eller i fysiska platser. Så att har man en gång byggt upp en gräns, då flytta på den, ta bort den, slå ner den, bygg boulevarder, men den kommer ändå alltid att finnas kvar på något sätt.
Om det där är väl en intressant iakttagelse över hur liksom hur abstrakt egentligen nationsgränser är.
Ja.
Men hur väldigt konkret det får utfall i städer.
Mm, verkligen.
Att liksom spåren finns kvar. Det finns ju en del som har iakttagit att alltså murar har ju aldrig försvunnit. För murar är extremt populära att använda idag också. Och 2000-talet har ju sett en renässans för murar och barriärer och barrikader.
Mm.
Men de betyder någonting annat nu. Om man tittar på till exempel latinamerikanska städer. Hur favelor till exempel kan omgärdas med murar och barrikader. Och svårigheter liksom att man liksom ingränsar dem.
Mm.
Så är det snarare en annan markering än vad som gällde under tidigare historiska epoker. Om då det var fallet att man liksom, det var makthavare som byggde murar och förklarade att det här är liksom ett område vi vill skydda och försvara på olika sätt. Så kan murar nu snarare betyda att det är en markering var staten tar slut.
Mm.
Alltså att här drar staten en linje och bortom den här så gäller inte dess ordning och maktanspråk. Vi har retirerat.
Mm.
Så man kan säga att de här samtida murarna är ju därför också en slags materialisering av ett stort misslyckande. Att hålla samman städer som enhetliga sociala och politiska rum. Och nu har vi pratat ganska mycket om, alltså delvis om permanenta murar, men det här är ju också exempel på murar som kan komma upp och ner, och det finns ju exempel på temporära murar. Jag minns att jag reagerade, gjorde ju många naturligtvis, på en mur som kom upp i en italiensk stad, nämligen Padua, och stod bara ett år, 2006-2007, kring ett bostadsområde med sex lägenhetshus. Så där är ju rimligtvis bodde kanske 1500 människor. Den så kallade Via Anelli-muren, 84 meter lång och 3 meter hög. Det här var ju en åtgärd då för att komma till rätta med att där bodde under en tid rivaliserande grupper av migranter från Marocko och Nigeria. Och det var liksom gängkrig mellan dem och ganska omfattande droghandel. Och det här var ju liksom den desperataste åtgärden. Det var som att muren satt i stadsplaneringens liksom ryggmärg någonstans bara. Vi måste skydda oss upp med stadsmuren fort som 17 igen. Den kom ju ner ganska snabbt också, då man då hade inlett liksom olika typer av förhandlingar om att de boende skulle få bo på andra platser. Men så att stadsmuren är inte långt borta, även om den liksom har ett ursprung som är uråldrigt.
Ja, men stadsmuren som instinkt.
Liksom. Ja, exakt. Exakt.
När vi var i Gdansk så var vi i en stadsdel som heter Novi Port. Den nya hamnen, som inte är särskilt ny utan har rötter bak till 1600-talet med den stora tillväxten kring 1800-talet. Men en hamn, det är ju en gräns mot havet, mot omvärlden. Och en stadsdel som Novi Port, som ligger vid den där hamnen, den får en särskild karaktär.
Just det här gränssnittet mot omvärlden.
Novi Port var ett område som liksom beboddes av sjömän och arbetare vid liksom industrianläggningarna vid floden. Och om man ser här så är det också en stadsdel som tycks liksom lite bortglömd. Den ligger i slutstationen av två spårvagnslinjer, nummer 10 och nummer 5. Det ligger en fyr längst ut, den fyren där de första skotten i andra världskriget avfyrades. Och stadsdelen som sån är väldigt liksom heterogen och mångfacetterad. Det är liksom små trähus som hukar precis in till den stora Interroyal hamnområdet. Det är långa, liksom mer vardagliga trevåningsrustika hus från mellankrigstiden som skallrar i närheten av spårvagnarna. Men här ligger verkligen både hamnen och stadsdelen kvar, vilket gör att den bär fortfarande kvar den där säregna prägen av idén om en hamnstad.
Men man får en känsla av att det ska liksom komma en sjöman vandrande.
Exakt.
Det är lite så här matrosen och stjärnan känslan liksom av nu de kommer, de måste befolka de här gatorna.
Ja, och också märker man en stadsdel som liksom vurmar för sig själv, bygger en mytologi kring sig själv. Man ser väldigt mycket graffiti som där det står Novi Port. Eller över liksom hamnarbetarnas fotbollsklubb Portovich Gdansk. En fotbollsklubb som för övrigt invånarna i Novi Port tog över 2009 själva och drev när den höll på att gå i konkurs.
Finns det något annat exempel på när man liksom skriver sitt eget stadsdelens eget namn i stadsdelen?
Ja, men det som har varit vanligt generellt, vad jag har sett, det är ju att man skriver liksom L8 i Liverpool till exempel. Liverpool 8 i Toxteth. Ja. Också det är en hamnstadsdel för övrigt med väldigt stark egen karaktär. Mycket migration, mycket mångkultur.
Så det är någon slags postkod?
Postkod, ja. Precis. Jag tänker på den där liksom mytologin och idén. Det finns ju ett drama kring hamnen. Det finns ett uppbrott, ett avsked, ett början, ett slut. En atmosfär som är så där dramatisk. Och jag måste bara få gå till Matrosen och stjärnan av Jean Genet som jag råkar ha framför mig här. Där han ju skriver om hamnstaden Brest, men ja, en hamnstad i alla fall. Och han beskriver sjömannen som närmar sig staden så här. Vare sig de stigit ned från himlen eller stigit upp från domäner där de lärt känna sirenerna och havets alla häpnadsväckande vidunder, så bor sjömännen när de vistas på land i hus av sten, i kaserner Det är solida palats och deras orubblighet står i kontrast till havets nervösa och feminina lättrörlighet. I land har de sitt hemvist på kajer belamrade med kättingar, stängsel och pollare vid vilka de vet sig förankrade även ute på de vidaste haven. Brest är en sådan hård, solid stad byggd av grå granit från Bretagne. Dess hårdhet ger hamnen en fästningsmur och sjömännen en känsla av säkerhet. En startpunkt varifrån de kan våga nya språng. Den ger dem vila från havets evinnerliga otrygghet. Så han illustrerar ju en gräns här, mellan ett element och ett annat. Havet, sirenerna, stjärnorna, vågorna och staden, den solida. Alltså det sker en krock mellan nästan kulturer här. Där sjömännen är de som rör sig emellan de här två kulturerna och därför kan bli hotfulla när de kliver i land och några andra när de...
De är sådana gränsgångare.
De är gränsgångare.
Det fanns ju en annan plats i Gdansk som verkligen illustrerade väldigt tydligt hur mycket gränser har betytt för liksom både staden i sig själv men också för hela det området, hela Polen naturligtvis. Materialiseringen av gränser. Och det är ju... Det är relativt nya andra världskrigsmuseet.
Just det.
Det är ett museum som illustrerar väldigt mycket hur det här kriget fördelade människor enligt helt nya gränser.
Det där tycker jag är en sån sorglig och ödesmättad känsla som finns där inne i andra världskrigsmuseet men också generellt när det gäller städer och gränser. För att en stad som ligger på en nationsgräns till exempel har ju sällan byggts på nationsgränsen. Alltså instinkten att bygga en stad på en gräns finns ju nästan inte. Man bygger en stad liksom vid vatten eller centralt eller någonstans i nationen. Men däremot kan en stad hamna på en gräns. Nyckfullt av historiens öde på något vis. Och det finns en ett fotografi där på Andra världskrigsmuseet som i sin iskyla och ingenjörsmässighet är häpnadsväckande tycker jag, för att det är fyra män, militärer i långa yllerockar som står på ett näs vid ett vatten. Två av dem håller i höga mätpinnar, svarta och vita liksom måttstockar. En kikar i ett lantmäteriinstrument och en tredje står liksom och grundar det hela. De håller på och drar upp Molotov-Ribbentrop-linjen genom Polen. De håller på och delar upp landet. Och de är lantmätare. Och en av de där städerna som då, vilket också illustreras på museet, hamnar i två sidor av den här gränsen. I det här fallet då mellan Tyskland och Sovjetunionen är ju Przemyśl. Där dras gränsen längs Sannfloden. Det blev liksom den som delar nazi-okkuperade delen där judarna hamnar i ett ghetto och den andra delen som hamnar i Sovjetunionen eller en del av det som då kallas för det ukrainska sovjetsocialistiska republiken. Så det är egentligen gränsen mellan Ukraina och Polen. Och där stod liksom familjerna på varsin sida om floden och ropade till varandra. Plötsligt åtskilda som två nationer. Och historiens liksom ironi är ju att Przemyśl blev ju nu också under det ryska kriget mot Ukraina en av de liksom centrala städerna för flyktingrörelserna över gränsen just från Ukraina. Men 500 000 ukrainska flyktingar har nu passerat genom Przemyśl. Och det här liksom, jag tänker det här gränsstädernas öde, att de har inte valt gränsen utan gränsen har valt dem. Det där är ett återkommande öde för ganska många städer runt om i världen.
Ja, och inte minst just i de där områdena som vi pratar om nu. Liksom, det är ju just dramatiska förskjutningar som, precis som du säger, alltså, städerna skulle säkert själva, om de kunde själva välja, hade de inte valt att det här skulle hända.
Nej.
Men att man liksom har en flod som till exempel väldigt vanligt att det finns en flod, till exempel Neisse, som tidigare före andra världskriget flöt genom många städer som då var tyska. Mm. Men till följd av andra världskriget, så liksom gränsdragningar, så är det ju flera städer som hamnar, några stadsdelar hamnar i Polen och några hamnar i Tyskland. Gällande de här städerna som då fick stadsfloden som en gräns, där försöker man ju skapa en mer tydlig gräns genom att spränga broarna. Alltså att liksom man då helt enkelt klipper sönder staden på det sättet. Jag tänker på en av de städerna i som jag också har varit i, heter Görlitz. Mm. Och där finns det då en stadsdel som hamnade på andra sidan Neisse, och den stadsdelen heter då på polska Zgorzelets. Mm. Jag hoppas jag uttalade rätt. Jag tittade faktiskt på en utställning om folkförflyttningar i grannstaden Zittau för någon sommar sedan, där det fanns en väldigt, ja, men det fanns liksom en väldigt rörande berättelser om hur människor hade agerat när de var tvungna att röra sig bort ifrån sina hemtrakter. Och helt plötsligt så var det en gräns där det tidigare inte hade varit någonting förutom broar, så att säga, där man hade rört sig till vardags. Och det var en tysk godsägare som hade blivit fördriven ifrån den här stadsdelen som nu då tillhörde Polen efter 1945. Hans hus hade övertagits av en polsk lantbrukare. Men han kunde liksom inte avhålla sig från att komma tillbaka. Fast ändå under en lång tid så var det ju liksom hårt reglerat där. Så på nätterna så liksom besökte han återigen sitt hus. Och när det gick att ta sig lite lättare mellan då det som sen blev Östtyskland och det som sen blev det kommunistiska Polen, det var ju liksom, båda två var ju kontrollerade av Sovjetunionen vid den här tidpunkten, så utgav han sig för den här polska bonden som då hade bosatt sig i hans forna gods, att han var en lantarbetare som sökte jobb. Mm. Och hans hustru hade följt med honom. Och han fick då jobb som gårdskar. Och hans hustru blev någon slags piga.
I sitt gamla hem?
I sitt gamla hus. Mm. I sitt gamla lanthus. För att han ville liksom vara så nära sitt hem som försvann bakom en gräns på andra sidan floden. Mm. Och först 2 år senare så blev han då avslöjad av de lokala myndigheterna. Och återigen fördriven från det hem som egentligen då inte är hans. Mm. Men på den här museets utställning, de hade alltså hittat ett vykort som den här polska bonden hade sänt varje år till den här gamla tyska mannen, den här godsägaren, tidigare godsägaren, där han önskar honom hjärtliga gratulationer på födelsedagen. Mm. Varje år. Mm. Under flera års tid. Mm. Så kanske visste den här polska bonden vem han egentligen var, som rörde sig över de här gränstrakterna.
Ja, för han skriver hjärtliga gratulationer på
tyska.
Tyska. Jag hamnade på en gränspostering för ett tag sedan i Boden. Mm. Bodens fästning. En märklig plats uppe på Rödberget, vid Rödbergsfortet. En klyfta sprängd som en vallgrav utan vatten. Det kallas tydligen stormgrav. Ett bra ord, ja. Stormgrav. Mm. Som liksom låg runt fortet. Och det fyller samma funktion som gamla vallgravar runt det här Rödbergsfortet. Det är bara det att jag inte har något vatten då. Så att man var liksom innesluten mellan två bergssidor.
Det här är en bit ifrån själva staden Boden, är det inte det?
Ja, det finns fem fort runt Boden. Och det här Rödbergsfortet är det enda som är öppet som man kan gå in och titta i. De andra håller långsamt på att vattenfyllas. Det är väldigt svårt att hålla de här forten torra eftersom de ligger inne i berget, så att det går åt väldigt mycket energi för att liksom hålla dem, avfukta dem. Så man har slutat med det och egentligen inneslutit och bara väntar på att de ska fyllas igen med vatten. Men Rödbergsfortet kan man gå in i, dessa matsalar, sovsalar, sjuksalar, allt möjligt som man kan tänkas behöva. Finns det uppe på gässorna på forten, så då utkikspunkter och artilleri för att, för att skjuta, så att säga. Och i de här bergssidorna liksom en dörr in, liksom in i, som man kliver in i berget. Och de är ju utsprängda ur berget. Och det är den här Bodens fästning som började byggas 1904. Och byggandet av Bodens fästning sitter ihop med en nationsgräns. Vid den här tiden då så befinner sig Ryssland bara 14 mil bort. Och man bestämmer sig för att bygga Bodens fästning som en del av det som har kallats för Norrlands teknologiska megasystem. Egentligen kan man säga att själva fästningen var ju ett skydd för malmen. Värdefulla svenska malmen. Så att megasystemet var ju egentligen det teknologiska megasystemet. Var ju egentligen malmfälten, malmbanan mellan Luleå och Narvik. Hamnarna i Luleå och Narvik. Kraftstationen i Porjus som försåg järnvägen med el. Och då Bodens fästning. Och det här var ju en sån här enorm statlig investering på totalt 230 miljoner kronor.
På den tiden?
På den här tiden. Det är ju ganska många miljarder idag. Och när man står där uppe i den här fästningen så står man ju i liksom rikets Sveriges liksom skydd mot omvärlden. Och hela Boden formas ju kring det där megasystemet, det där skyddet. Boden blir snabbt en plats, inte bara för många militärer. Det blir en plats som kommer att präglas av alltså inte av industrier, utan av järnvägsarbetare, av militärer. Starkt kulturliv. Mm. Väldigt olikt Luleå, som är mycket mer ett stålverkssamhälle, arbetarsamhälle.
Mm.
Men också en stad väldigt mycket präglad av att vara en gräns. Utländska medborgare måste fram till slutet av 1990-talet anmäla sig varje dag de är i Boden, om de är där. Jag träffade på en kvinna som hade haft en pojkvän från Skottland på 1980-talet. Han kom dit och hälsade på, men det var så här, varje dag, knata iväg, jag är här fortfarande, och sen så gå hem igen. Så den där, hela det här megasystemet och gräns situationen kommer ju att prägla inte bara bodensan utan många i Norrbotten. Och det här megasystemet som gränsen är en del av, jag tycker det är så fascinerande, för att dels så handlar det liksom om att kontrollera territorium. Och det handlar också om det här beroendet mellan systemets olika delar. Kraften från kraftverket och järnvägen och malmen och hur allting sitter ihop. Men teknikhistorikern Staffan Hansson har ju också som liksom döpte det här systemet till det teknologiska megasystemet. Han har ju också skrivit att det här systemet kommer att prägla det som skulle kunna betecknas som människors mentala karta.
Mm-hmm.
Alltså hur man föreställer sig världen när man är i ett liksom stort infrastrukturellt, ingenjörsmässigt skapat system som bestämmer allting.
Mm.
Som sätter gränserna för vad man kan göra och vem man är. Och kan man ju säga att man kan, det skapas både en sorts, vad ska man säga, eftersom systemet i sig är en maktutövning, Den bestämmer liksom vad som produceras och vad man får vara och hur man får röra sig. Så finns det också, det finns en stark rörelse för att göra motstånd lite grann mot det där. Det betyder att det, alltså, det är ett väldigt livligt föreningsliv till exempel i Boden, som en sorts egen makt, att man liksom odlar sin egen makt inom systemet. Men däremot inte alls någon större nyföretagande eller sådär. Och det är också någonting som en teknikhistoriker som heter Thomas P. Hughes har beskrivit, att de här stora systemen gör med oss medborgare. Han konstaterar att liksom man offrar det organiska och spontana i ordningens, systemens och kontrollens namn. Så att gränsen och alla de här systemen blir en kontrollerande... Så
det har en hämmande effekt för, menar, skulle man mena då?
Ja.
För liksom någon slags självorganisering och självstyre och sånt där.
Ja, och liksom någon sorts, vad ska man säga, autonomi liksom. Sådär, på något sätt. Och jag tyckte det var intressant, för när jag var där uppe i Boden så var jag i två olika älvdalar. Där Luleälvdal är den reglerade älven. Det är den som är en del av det här megasystemet. Det är liksom Porjus kraftstation och det är
fler. Ja, det är Harsprång.
Det är 10 eller fler, dussin kraftstationer. Den mest kända, kanske mest monumentala, den är ju verkligen en gräns när man åker bil över Messaure dammen. Byggd under 10-15 års tid, när det faktiskt uppstod ett litet samhälle som nu är helt utplånat och inte finns längre, men folk växte ändå upp där i Messaure. Men Luleå älv är den reglerade älven, den är en del av megasystemet. Men så var jag också i Råne älvdal, som är en oreglerad älvdal. Och där rann liksom vattnet mer liksom gränslöst genom landskapet. I Luleå älvdal fanns föreställningen om att här slutar Bodens kommun, här börjar Luleå kommun, vi är en del av ett system, det här är kontrollerat, det är ordning och reda här. Medan man i Råne älvdal stötte på den här självorganiseringen, den här det var en helt annan kultur där. Vi stötte på tre kvinnor som hade startat en ekonomisk förening i Gunnarsbyn, drev sina egna projekt, tog över lanthandeln, byggde en ny sporthall till skolan. Vi är vana att göra saker själva här uppe. Och de var en del av ett system, som ett annat landskap, ett okontrollerat landskap. Och det var som att systemet inte fanns där.
Ja, det är intressant. Jag tänker också att det är ju en sån, alltså det är ju sånt ingrepp någonstans. Alltså det är ju sån, att ifrån en annan kultur, om man säger så, att komma och skapa gränser i en region som av hävd har varit gränslöst. Och präglats liksom av nomadism och nomadisk ekonomisk verksamhet, där liksom man inte ställer frågan vad, eller det är ju snarare hotfullt liksom, vad är gränsen där jag inte får befinna mig eller där jag får befinna mig med mina liksom, med min boskap eller när jag ska odla och så.
Men det där är ju så intressant, för att byggandet av Bodens fästning sammanfaller ju med en tid som blir mer intresserad av nationen som idé också. Och också nationen som staten, nationalstaten som faktiskt liksom plats. Norge blir ju en egen nation 1905 till exempel, och det kommer ju att påverka nomadismen i de här delarna av Sverige.
Absolut.
Så samtidigt som Bodens fästning byggs och hela megasystemet som skapar en ny kontrollerad urbanitet, eller vad man ska kalla det för, ett kontrollerat landskap med, och de här nya kraftverken byggs, det som förut har varit naturligt rörligt har nu liksom blivit en produktions, en liksom dammproduktion och elproduktion, så får ju till exempel de här samerna som under generationer har rört sig nomadiskt mellan Sverige och Norge, som ju Elin Anna Labba har skrivit om i sin bok Den här herrarna satte oss hit, där hon beskriver hur Norge och Sverige kommer överens 1919 om att inte tillåta, eller man begränsar hur mycket rena som kan flyttas över gränsen helt enkelt. Innan dess hade ju, vilket var helt nytt för mig, samerna med sitt renbete vandrat ut till havet. Och renarna betade ute på öar.
I Norge, norska kusten.
Vid norska kusten. Och jag ser framför mig liksom ett irländskt landskap med får, fast med renar. Och horisonten. Och de här samerna beskriver ju i hennes bok, det där var ju det verkliga hemmet. Det var dit de längtade. Sen drog de sig hem igen när det blev vinter, in i liksom Jokkmokksmarkernas skogar, och bidade sin tid, och så fick de komma ut igen mot havet. Och den ströps ju, den rörelsen, av en nationsgräns. Och det där är ett övergrepp, som en tvångsförflyttning som hon gör upp med där, som är ju, ja, häpnadsväckande ond på väldigt många sätt. Så att det finns en tid här kring megasystemet som där gränser dras upp och blir hårdare. Hur man får röra sig över dem.
Jo, men det har väl också höll jag på att säga med de här landskapen som nu liksom hamnar under den här ordningen, speciellt naturligtvis malmfyndigheterna och hela möjligheten att transportera järnmalmen, och kraftstationerna som liksom är, som jag förstår, ganska tidigt man ser till att ha en enorm överproduktion, så att du kan liksom, du har ju energi som du kan liksom skicka vidare till andra delar av landet också. Där har vi ju liksom, alltså det finns ju ett begrepp som har diskuterats kring varför man gör såna saker. Man ska säga, är det här är inte landsbygd längre, det är liksom inte glesbygd riktigt heller. Det är, staten är den stora aktören som kan gå in och bryta ny mark. Och vad gör den det för? Ja, det är ju inte för den här regionen i sig självt, utan den gör den ju för andra platser. Alltså det här är ju, en del har till och med pratat om att det här är egentligen en slags utvidgad urbanisering. Alltså det handlar om ett samhälle som har en sån väldigt hög metabolism, så att den drar in en massa nya geografiska rumsligheter och naturresurser och arbetskraft i liksom i ett system. Så att den här utvidgade urbaniseringen, det centrala är ju att betrakta den, är ju liksom att det finns någonting radikalt ojämlikt i det här tillvägagångssättet. Alltså att vissa landskap har ställts att tjäna andra.
Just det.
I en global ekologisk omsättning.
Ja, om man säger så. Elen från vattenkraften i Luleå älv driver en dammsugare i Sollentuna.
Ja, precis. Och det intressanta är ju att den här formen av platser som just megasystemet är eller befinner sig i, finns ju överallt i hela världen, och man har haft svårt att hitta ett namn för dem. Alltså fracking-industrin utanför Edmonton, är det liksom, vad är det för någonting? Är det natur? Är det landskap? Är det en förort? Och man kan säga att den här utvidgade urbaniseringen har skapat nya miljöer, och vi lockar på dem överallt. De är flygplatser, logistiska landskap för GPS-master, hela liksom fält av vindkraftverk, återvinningscentraler, soptippar, hela kvarter av serverhallar för våra datatrafik, infrastruktur just för gruvbrytning. Ja, du hör. Där man liksom har sagt, vad är det här för någonting? Ja, det är helt klart geografier som har ställts för att, liksom, som utvinns och ställs för att tjäna andra platser.
De är liksom globala i någon mening. De rör sig liksom fritt över gränserna, apropå gränser. Och jag tänker också att...
Ta bara malmbrytningen. Den var ju typ global, i alla fall, det sa man inte då, men internationell innan nationalismen det så grep tag i den. Så var det ju franska, belgiska, brittiska företag som fick köpa liksom sina rättigheter till att både bryta malmen och driva järnvägen. Så att det här är ju en tidig form av global ekonomisk verksamhet.
Ja, och jag tänker det är intressant det där du säger med ojämlikhet, för att om det här systemet på något sätt skapar en ojämlikhet, ett ojämlikt förhållande mellan en landsända som producerar det som man konsumerar någon annanstans. Så när jag var uppe i Gunnarsbyn då i Råne Älvdal, så fanns det centralt mitt emot lanthandeln en gul tegelvilla som stod igenbommad. och tycktes övergiven. Mm. Men kikade man in genom fönstren på den där tegelvillan så kunde man se bärplockarkorgar. Och så såg man skyltar där inne, Botnia bär. Och den här tegelvillan har uppenbarligen då bebotts innan pandemin då, av bärplockare.
Okay.
Och de i sin tur är ju en del av en geografi som reproducerar liksom ojämlikhet. Det är liksom plockare som är risbönder från nordöstra Thailand som skuldsätter sig, tar lån för att liksom betala de här bemanningsföretagens avgifter som de tar för att de ska komma dit och plocka, och så försöker de jobba av sina skulder, och boendekostnaderna och mat dras från lönen, men de försöker ändå jobba ihop till någon form av inkomst. I ett gränslöst landskap, den svenska allemansrättens, det fria bärens landskap, i den norrbottniska skogen så reproduceras en ojämlikhet, en gräns dras upp liksom kring det gula huset som står där med bärplockare. Och
mitt i den stora allmänningen så liksom exploateras en arbetskraft, menar du?
Det är precis. Och de här globala rörelserna är liksom svårfångade. De rör sig snabbt, de kommer plötsligt, de försvinner plötsligt. Nya investeringar, det är en flyktighet här som liksom lite grann kontrasterar mot föreställningen om Bodens fästning. För Bodens fästning är stormgraven. Det är linjer som ska hållas. Det är liksom strama axlar och ryggar. Det är pansarskott och tydlighet. När vi själva verket är på en plats, redan Bodens fästning blev ju snabbt föråldrad och obsolet. Den fick ju liksom aldrig riktigt den funktion den skulle ha. Den var ju gammal redan när den stod klar.
Ja,
en annan typ av krigföring och så vidare. Men det är som att det är en plats som är så beroende av, och som alla platser numera, av sånt som händer långt borta, någon annanstans. Och där att hålla en gräns inte längre tycks möjligt mot omvärlden, utan det sipprar liksom in, det är poröst, det är lättrörligt och sårbart. Och liksom den här autonomin, det lokala, hela tiden är utsatt för något sorts gränslöst tryck från omvärlden.
Ett tema när det gäller gränser i städer som liksom återkommande aktualiseras, det är ju frågan om gated community, alltså grindsamhällen.
Just det. Grindstäder.
Grindstäder, precis. Nu senast har det varit en lite uppmärksamhet kring ett projekt som heter Strandudden, som då har saluförd sig som den första riktiga gated communityn i Sverige. Det här är ett projekt som befinner sig i Gnosjö kommun i Småland. Men som också mycket riktigt har uppfört någon form av mur runt de här nybyggda bostadskvarteren. Jag vet inte riktigt hur det är ekonomiskt ifall det här går särskilt bra. Men det där, vad ska man säga, det resulterar ju ändå att många får starka känslor för eller emot. Och jag minns när det gäller just den här gated community i Sverige, att alltså ett blogginlägg från journalisten Malcolm Cheyune för några år sedan, som just handlade om det där taggtrådens olidliga lätthet, kallade han inlägget för. Det här menade att Sverige stadsplanemässigt var liksom kanske det mest icke-gated community-kompatibla samhället som överhuvudtaget existerar. Alltså att det finns i princip ingen form av stadsplaneringsidé i Sverige där som är sluten, utan där man liksom, tanken är att samhället ska vara öppet, liksom fysiskt öppet. Man ska kunna ta bilen och cykeln till vilket område som helst. Och det här är ju naturligtvis ett arv som har funnits under en tid, i alla fall under 1900-talet också, för att svenska städer är som sent urbaniserade och präglade av modernismen. Så det finns liksom en ideologisk präglad vilja att lösa upp privat och offentligt. Att det ska snarare existera någon slags välmenande gränslöshet i form av liksom allmänningar och grönytor och förortstorg och sådär punkthus. Och.
Men jag tycker det där är intressant, för om man kopplar till Strandudden som ju liksom är ett projekt som ligger i, ja, men i någon sorts pastoralt landskap. Alltså inte en del av en stad utan en landsbygd så att säga, utanför Gislaved. Så hela den modernistiska idén är ju att man tar fäste i landskapet som den formgivande principen.
Mm.
Det är bergsknallarna och hagmarkerna och dalgångarna som är det som bestämmer hur staden formas. Man lägger liksom inte ett raster över det och bestämmer att så här är det och här går de tydliga gränserna, utan det är ett flytande liksom allmänningslandskap, ett förortsbälte som går egentligen genom hela landet. Och grunden i det här är väl att ingen upplever att de äger det här landskapet. Och förhoppningen är att alla ska känna ansvar för det. Mm. Det är liksom, det är den, vad ska man säga, det är i det gränssnittet som modernismen bygger sin stad.
Mm.
Ingen äger, alla har ansvar. Och
det låter som en svår kombo.
Det är en svår kombo.
Välmenande kombo, men väldigt svår att upprätthålla.
Ja, men det är ju relationen mellan individen och kollektivet och någon sorts idé om en social väv snarare än en social väv snarare än en urban väv, så att säga. Där man hoppas på att liksom det ska byggas. Och det där går väl tillbaka, liksom, kanske kan man i och för sig säga att det går tillbaka till liksom landskapslagarnas gemensamma ägande i byn.
Mm, mm.
Det som fanns i byarna, så fanns det ju jordar som var gemensamt ägda där. Det är ju liksom en allmänningens idé hör ju till ett lantbrukssamhälle som försvinner under 1800-talet när man urbaniserar. Och sen återupptäcker modernismen i någon mening det här samhället genom att återskapa allmänningen som idé. Och sen kan man ju tycka att det där är bra eller dåligt, men det är det som är det som du beskriver som gör en gated community kanske till en svår föreställning i ett land präglat åtminstone fram till 1990-talet av den här idén. Liksom.
Ja, men det är ju, jag tror att anledningen till att just Cheyuni skrev den här blogginlägget var just för att han hade börjat höra så många fantisera om att nu kommer gated communityn i Sverige. Alltså medelklassen på något sätt hade någon slags liksom lite sådär plågsamma njutningar av att nej, nu kommer vissa delar av det här samhället, kanske då inbegripet en själv, vilja dra sig tillbaka för att det, liksom, det har blivit hotfullt. Det här var också efterföljden av liksom den stora migrationsvågen 2015. Mm. Så helt plötsligt fanns det en mängd föreställningar om att svenska städer skulle gå samma väg som amerikanska hade gjort.
Mm.
Och då var det liksom, reaktionen från Cheyuni var ju det att det här kommer inte funka, för att det finns i princip inga områden där en sån svensk medelklass skulle kunna gömma sig, för de är inte designade för det.
Nej.
Utan de är designade för att vara öppna, och det, också för ett land och städer där det inte finns särskilt mycket kriminalitet och där man liksom ska kunna fördra varandra. Det finns liksom ingen bostadsområde som är tänkt att vara slutet på det sättet, och det finns heller inga bostadsområden som, om man vänder på steken, ska vara rymningssäkra bassänger för någon slags slumbefolkning som man inte vill ha att göra med.
Nej.
För i länder som har stora kåkstäder till exempel så sysslar ju inte kommunledningen med att se till att det här området har cykelbanor och tunnelbanestationer och en simbassäng. Liksom.
Nej.
Så det finns liksom inte på kartan att man kan vända på det här, för stadsplanering är just en sedimentär process.
Mm.
Du måste utgå från det som finns där.
Mm.
Och det tar lång tid att förändra. Liksom.
Ja, men där kan man ju också säga att om det nu var så att det satt i teorin en stor svensk medelklass och drömde om gated communities efter finanskrisen på 90-talet, början på 2000-talet eller under 2010-talet, så kan man ju konstatera att de inte behövde fantisera om det längre, för att samhället i sig ekonomiskt och politiskt har kommit om till undsättning genom att skapa en, så att säga, bostadspolitisk ojämlikhet eller en ojämlikhet, så att säga, i fördelningspolitisk ojämlikhet som har löst det där.
Det stämmer, men det är fortfarande så att liksom de fysiska gränserna då ännu inte finns.
Nej.
Men det finns andra väldigt tydliga gränser.
Därför så är gränserna redan dragna.
Mm.
Det som till och med den gamla liksom semi-liberala urbanforskaren Richard Florida skriver i sin senaste bok att din postkod är ditt öde. Så då befinner vi oss liksom i, alltså citadellet finns.
Mm.
Men det är inte nödvändigtvis en 2 meter hög mur i Småland.
Men man kan ju också säga att städer har ju liksom tillämpat andra metoder än att bygga murar för att se till att hålla vissa befolkningsgrupper och vissa områden liksom borta.
Mm.
Ska dra tydliga gränser. Jag tänker till exempel på, det är ju amerikanska städer är ju väldigt, är ju liksom framträdande exempel på såna här saker, där gator framförallt begränser, alltså större gator. I Baltimore, när man drog Martin Luther King Avenue på 70-talet, så var det ju helt klart till för att man skulle blocka av hela West Baltimore från downtown, för att det ansågs bara vara en stadsdel där man ville inte att befolkningen skulle sippra in i downtown. Nej. Och det här blev ju gatan en mur.
Det där är så himla intressant, för jag var ju i Köpenhamn i höstas och bodde i Frederiksberg, och det fanns en lång gata och den hade bara 2 övergångsställen. Det var nästan 800 meter mellan dem. Och jag har märkt att om det är någonting jag tycker om med mitt land så är det mängden övergångsställen. Vi måste ju ha flest övergångsställen i världen, känner jag. Nästan. Alltså, det finns ett övergång bara i min förstadskvarter där jag bor. Ett övergångsställe var 10:e meter i princip.
Ska vi inte göra ett avsnitt om övergångsställen, så kan vi, som skickar oss runt i hela världen?
Jag tänker att antalet övergångsställen berättar någonting om en stad och om ett land och om synen på liksom gränser.
Mm.
För att man kan gå över den här gatan. Och jag minns ju den där gatan i Baltimore, där det inte fanns något övergångsställe.
Mm.
Just för att det var inte meningen att man skulle gå över den.
Mm.
Någon hade bestämt det. Så att vara den där personen som kan gå över, det är en sorts gest. En sorts gränsupplösande gest.
Mm.
Ett övergångsställe som är väldigt fint. Randigt och fint.
Och kanske framförallt så är vi ju liksom, är man ju medveten om vad stadens design och arkitektur och planering kan göra för någonting. Dels för då naturligtvis att skilja privat från offentligt, men också för att skapa konsumtionsmöjligheter. Så att våra steg i en stad är ju mycket mer förutbestämda på det sättet än vad den här gamla flanöridealet liksom, där det var någon form av nästan organiskt upptäckande, släntrande och sådär.
Mm.
Den brittiska författaren Ian Sinclair har ju menat att i den senkapitalistiska stadsfasen som vi har levt i under en tid nu, så har ju flanören efterträtts av ståken.
Mm.
Alltså det är ståken som är liksom den som vandrar på gatorna.
Mm.
Det är en bakslug, skuggande, liftande figur som, här finns det inte någon möjlighet att bara planlöst släntra omkring i stan och avnjuta så här reflektioner ifrån varorna i skyltfönstret, utan staken är en vandrare i en delvis ganska hårt privatiserad miljö där det är liksom förbjudet, lite perverst att överskrida gränser.
Mm.
Möjligheten att överskrida en gräns betyder att man måste försöka att slinka in om man inte vill bryta sig in.
Mm.
Jag råkade på en gång på en konferens när urban antropologer från Chicago som hade som metod att han slank med folk i hissen in i skyskraporna, alltså bara för att se innandömet på de här husen som tidigare ofta faktiskt hade byggts av det allmänna för folket, gamla skyskrapor, men som nu då rymde en elit som förskansade sig där uppe i höga torn. Så att bara genom att ståka, ljuga, fejka kunde han liksom överskrida de här skyskrapornas hårda gräns mellan privat och offentligt, mellan exklusivt, stängt och öppet. Och så fick han då, han fick prata med människor, men så fick han också en vy och en blick över staden från de här privata takterrasserna som han annars inte skulle ha haft.
Det ställer vissa krav på honom som person, får man anta.
Absolut, det är en form av lite mer aggressivt deltagande observation, skulle man kunna säga.
Mm.
Det fanns faktiskt en italiensk sån här aktivistgrupp som startade på 90-talet som skrev ett manifest som de kallade för The Stalker Manifesto. Mm-hmm. Som ett sätt att, alltså på ett icke-konventionellt sätt, upptäcka stadsmiljöer på nytt.
Mm.
Och de hade framförallt tre regler för hur deras stadsvandringar skulle gå till. Och de gav också poäng till varandra om man lyckades genomföra det här på det bästa sättet. Mm. Och det första var, kliv aldrig tillbaka. Gå rakt igenom. Alltså att man skulle gå igenom stängda grannskap. Man skulle gärna gå igenom dörrar som man inte visste var de ledde någonstans.
Mm.
Man skulle gå rakt över parker och fält ifall det var så att ens väg visade att man kunde göra det. Den andra regeln var, hys ingen för stark liksom tro till privat egendom. Gärna liksom kliv in i privat egendom och se vad som händer. Och det, till det hörde också den trean var så där, att den tredje regeln var att försöka ha ett möte med en annan människa och för en icke-banal konversation med denna. Och så fick man extra poäng ifall man då också blev inbjuden till kaffe, lunch eller middag för de man träffade på.
Mm.
Det här var ju liksom, huvudsaken var att man bröt gränser. Det var liksom det som var själva, att i själva uppbrytandet av gränsen så fanns det kunskapsvinster att göra. Det var det som låg bakom den här stalker-manifesto.
Mm.
Jag vet inte om de fortfarande är aktiva, men de har i alla fall, har jag förstått, de har haft efterföljare som försöker att göra liknande former av sådär icke-konventionella stadsvandringar.
Mm.
Det kanske är uppenbart, men det här var ju någonting som naturligtvis inte gick fredligt till många gånger. Det var ju liksom, man var ju ute efter att provocera.
Mm.
Och ibland så blev det ju liksom rent fysiskt hotfullt när man liksom tände på de här gränserna för det privata, för gränsdragningar, för hur man ska möta den andra i stan.
Det finns ju en konfliktyta här som är ju intressant, som de utforskar.
Mm.
Som är liksom spännande. Jag tänker att om jag försöker föreställa mig vad det är för utopiskt samhälle som de försöker tvinga fram eller provocera fram. Om vi säger att de har en idé om vad de vill göra och uppnå, så är det en stadskultur där den här typen av provokationer egentligen blir onödiga. Där så att säga öppenheten är självklar, där inte det här finns. Och det ställer ju helt nya krav på den stadskulturen.
Jo, men alltså, det är ju, man får ju tänka sig att det här, liksom, det sker ju i italienska städer med ganska hårda privata gränser där man då försöker lösa upp det. Så det du säger nu är ju egentligen att de kanske har ett ideal om att förvandla dessa områden till så här, svenska efterkrigsförorter.
Exakt. Det är det som är utopin och problemet och möjligheten samtidigt. De strävar efter att skapa en allmänningskultur där ingen upplever sig som ägare, men alla känner ansvar. Tack för att du har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om gränser. Musiken du hör i bakgrunden är Sprawl 2, Mountains Beyond Mountains med Arcade Fire. Sometimes I wonder if the world's so small that we can never get away from the sprawl. Tidigare hörde vi också sällskapets låt Novi Port, döpt då efter hamnen i Gdansk. Och ingen frågar några frågor, ingen frågar några frågor. Bara guldfiskarna ser, bara de som vet. Och du vet du är på väg, du vet du är på väg. Några läsanvisningar, lästips i ämnet?
Jag kan ge en i alla fall om man är intresserad av att läsa lite mer av det här, den här utvidgade urbaniseringen som vi pratade om nu. Så kan man med fördel läsa en tjock bok som heter Implosions, Explosions Towards a Study of Planetary Urbanism, som har getts ut av statsvetaren Neil Brenner 2014.
Och vill ni läsa mer om bärindustrin, så skulle jag rekommendera att ni beställer boken Bärtider av Johannes Samuelsson på hans hemsida johannessamuelsson.se. Samma Johannes som var med i vårt avsnitt om Umeå. Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och ifrån Sveriges arkitekter. Ni får gärna höra av er till oss. Gör gärna det via de sociala medierna. Vi heter Staden Podcast på Instagram, Twitter och på Facebook. Vi kommer snart, hoppas vi, ha en ny hemsida. Vi uppdaterar er kring det. Då ska det bli lättare också att hitta våra avsnitt digitalt på vår hemsida. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.